Då fortsätter vi på webben och då var det så intressant. Här hade vi någon från chatten som talade om den här med gruppvåldtäkten. Vad var det hon efterfrågade, Irma-Lisa?
Hon frågar, eller hen
frågar, att hennes trauman inte riktigt har tagits på särskilt stort allvar. Tycker ni att det finns, att samhället har, att erbjuder, har den här beredskapen att ta hand om den här typen av trauman? Inte? Alla säger nej. Ja, då var det klart. Är det någon som vill fördjupa sig ytterligare i detta? Mm.
Jag kan tänka mig, ursäkta, förlåt. Jag kan tänka mig att väldigt många också blir väldigt skrämda i det här läget när man blir utsatt för någonting, särskilt någonting som är så pass stigmatiserande som en våldtäkt med flera olika förövare, att man känner sig väldigt, ja, kanske till och med lite skyldig. Vi vet att våldtäktsoffer upplever väldigt mycket skuld och skam. Man beskyller sig själv. Och när man också befinner sig i situationer man kanske ifrågasätts eller där det tänks att man kan ha gjort saker för att förebygga det här och för att undvika att bli våldtagen, så blir man mindre benägen till att anmäla.
Jag kan säga att när det gäller AVK då, som har varit lite senare i starten och öppnar den manliga delen, så är det min erfarenhet från kvinnliga våldtäktsoffer att de får en bra uppslutning där, att de får stöd. De har väldigt duktiga kuratorer där. Och sen finns det också frivilliga organisationer som jobbar med brottsofferstöd, som mina målsägande klienter säger är fungerande.
Det är fantastiskt att du har träffat den typen av klienter, men för oss som till exempel finns väldigt mycket ute i sociala medier, så som jag själv, så märker vi också att det finns väldigt många som beskriver motsatsen till det. Så det är nog dubbelt.
Ut var om i Sverige du vänder dig. Jag kan ju säga att för vår del, alltså där jag jobbar på barnahus och tidigare på familjevåld, så har jag ju den lyxen att jobba med personer som verkligen har specialiserat sig kring de här frågorna och som är väldigt engagerade. Så att jag skulle säga att hos oss får man ett bra bemötande. Sen ser det inte alls likadant ut. Om du träffar en polis uppe i liksom Medelpad, så har de inte den kunskapen. Därför att där måste de ta hand om precis alla brott, och det är från liksom bilstölder, och nästa person som kommer in så har varit utsatt för en våldtäkt. Så att det är inte bra om man tittar på det i Sverige generellt, men det finns bra exempel.
Men när det handlar om behandling av våldtäktsoffer, så tycker jag det går en skillnad mellan om man är barn eller vuxen. För att barnpsykiatrin har ju ändå inrättat flera specialiserade mottagningar för offer för sexuella övergrepp. Men vuxenpsykiatrin har inte hängt med på samma sätt. Inte sällan som människor ringer till mig och undrar vart de ska vända sig. Och är man vuxen så är det väldigt svårt att ge ett bra råd, för att vuxenpsykiatrin har inte den specialkompetensen som barnpsykiatrin har skaffat sig. Och det är inte alla som har råd att gå privat för att få hjälp.
Det håller jag helt med om. Och sen är det ju den där situationen då du anmäler en våldtäkt och polisen lägger ner för undersökningen. Eller så att säga, det blir frikännande dom. Det är den typen av situationer som är alltså de här allra svåraste. Va? Därför att det betyder ju inte återigen att personer inte har blivit kränkt. Va? Kränkningen finns där. Det går inte att bevisa att någon har gjort sig skyldig till ett brott. Men det finns fortfarande en kränkning som måste hanteras av samhället. Va? Och det är på det området vi är väldigt svaga. Va? Och det är där behöver vi göra väldigt, väldigt mycket. Och det finns lösningar, det finns modeller. Men på något sätt det går så fruktansvärt trögt i det här landet just i det här avseendet.
Ja, men jag håller med, för att som det är nu så är det väldigt många ideella krafter som ska ta tag i det. Det är oftast kvinnor som jobbar ideellt och tar emot på kvinnojourer eller på brottsofferjourer. Och så tycker inte jag att vi ska organisera samhället. Det ska inte vila på att det ska finnas personer civil som jobbar gratis för att hjälpa andra.
Nej, och sen... Jag vill bara tillägga att sen är det ju i många sammanhang fråga om att det är konflikt mellan människor av olika slag i de där relations, så att säga, våldtäkterna. Och där måste man rätt ofta åt konflikten. När det inte går att säga du ska döma dig för det och det straffet. Där finns det en djupgående konflikt som måste på något sätt lösas. Och där är det ännu svårare att hitta en, så att säga, bra fungerande institution.
Jag skulle vilja att vi frågar Dimen Abdullah. Dimen, kom hit. Som är dramatiker som skrev den här texten som vi lyssnade på webben här under pausen. Ska vi inte ge Dimen en varm applåd? Tack så mycket, Dimen. Berätta nu... Hur skrev du den här texten? Vad tänkte du?
Svårt. Ja, det hela började ju egentligen med att den här tematiken började göra sig väldigt tydlig i min omgivning där många jag kände och känner både pratade om att de har blivit utsatta för våldtäkt bland vänner som jag har och vänner till mig som har blivit anklagade för våldtäkt. Och det jag inte förstod var hur det kan komma sig. Det är så många som i min omgivning som både blir utsatta men också utsätts och blir anklagad. Men det är ingen som pratar om att man har utsatt någon för någonting. Och det var ju någonting där i den här gråzonen men också den här att skapa en slags monster. Att våldtäktsmannen är ett monster. När det visar sig att det här är människor som jag känner. Det här är vänner till mig. Det är pappor till någon, det är pojkvänner till någon som har utsatt människor som är mina och även mig. Och det är den delen jag inte riktigt förstod. Hur kan det komma sig att det finns men det är ingen som säger att de har gjort något?
Ja, men just det, ingen tar riktigt på sig den manteln, den etiketten. Ingen är våldtäktsman.
Exakt, ingen är en våldtäktsman. Men alla gör något men det är ingen som berättar vad de har gjort. Det är väldigt hemligt alltihop.
Är det hemligt också? Tycker du att det har luckrats upp det här tabut och stigmat och skammen kring om man har blivit utsatt för våldtäkt att tala om det?
Alltså jag tänker att, gud det vet jag inte.
Nej.
Jag tycker att ni har sagt väldigt mycket bra grejer och så. Och jag tycker att det är väldigt bra att prata om det. Och framförallt att... men jag hör inte vad männen är någonstans. Jag tror det är det också. Vad säger männen? Och det kommer alltid fram till att de är oskyldiga. Och jag tänker det handlar väldigt mycket om mannens idé om sig själva och vad de gör och kvinnans idé av vad mannen gör. Det här blev väldigt luddigt. Men jag tror,
nej, det är väldigt intressant. Vad säger männen om sig själva? Jag tror att vi har många här som kan svara på detta. Försvarsadvokater och terapeuter som har jobbat jättelänge och så. Vem vill svara? Madeleine Leijonhufvud.
Jag debatterade för ett tid sedan i en panel där det bland annat fanns en manlig försvarsadvokat med mycket stor erfarenhet. Och han sa till mig att jag är väldigt bekymrad över den syn på sex som mina klienter ofta visar. Det sa han alltså inte högt. Och jag tror att det här med samtyckesreglering, alltså egentligen vad man i USA kallar för att det ska krävas en ongoing affirmative consent. Alltså sex förutsätter att man hela tiden kollar att den andra också vill. Det här är ett budskap som vi behöver sprida på olika sätt.
Blir det väldigt tråkigt sex?
Nej, inte. Ja, om man har blivit så påverkad av porren att man inte tycker det är roligt om det inte är våld också. Men tillbaka.
Nej, men jag tänkte
då,
ibland kanske man vill att det ska gå lite snabbare än att man ska hålla på och diskutera.
Men jag tror att den som har lite sexuell erfarenhet nog, så jag brukar säga det när folk säger till mig, ja, men samtycke, då måste man ju ta något skriftligt. Jag säger alltså, är du osäker så fortsätt inte. Till vuxna med. Men det jag skulle säga, det var egentligen att det här är viktigt. Inte bara som ett budskap till män och unga killar. Det är faktiskt viktigt, menar jag. Och nu talar jag om något som jag naturligtvis i min ålder inte borde tala om. Och mina 20-åriga barnbarnsflickor skulle säga nej, mormor. Men jag säger det ändå. Det är så här att flickor och kvinnor idag ofta är väldigt osäkra på vad de ska gå med på. Det är det här vi är inne på, gråzonen. Och en samtyckesreglering och diskussionen kring den skulle också ge ett budskap till tjejer och kvinnor att säg, visa vad du vill och inte vill. Det
varför
är viktigt.
Skulle det här vara pinsamt att säga för dig? Förklara
ja,
för mig
att, alltså,
så att jag förstår.
Som Rika säger här, att vi kan ju säga att ja, men det har förändrat sig så väldigt mycket på det här området. Men jag tror ändå att vi är ju i botten människor. Och vad som händer oss när det gäller vår kropp och sexualiteten, det påverkar oss inte så väldigt annorlunda än det gjorde förr, utom på det sättet att man då, när jag var ung, inte hade p-piller och inte det fanns aborträtt. Men i alla fall, jag tror att det här är ett viktigt budskap både till killar och till tjejer. Och det är därför jag säger det. Och vi som pläderar för en samtyckeslagstiftning tror ingalunda att det skulle betyda att man får en massa fällningar. Men förhoppningsvis skulle det betyda att det blev färre övergrepp.
Och vi bland jurister så har vi som har tyvärr blivit så som att det är som två sidor. Jag är inte för en samtyckeslagstiftning därför att jag är också orolig för att det blir värre frågor för målsäganden. Men jag ser bland unga tjejer idag att när man är, jag har varit offentlig försvarare i mål med unga tjejer som, där man kan läsa, alltså det finns ju allting från nätet, för det mesta av polisen lyckas få ner ganska mycket sms och allt. Det som man kan läsa nu, det är annorlunda än vad det såg ut för kanske kanske 10-15 år sedan.
Till exempel.
Och de här killarna, ja, men killar som är ute, män som är ute efter unga tjejer, tjejer med självskadebeteende, som de fångar in på nätet helt enkelt. Det är tjejer med svag självkänsla. Man måste ju också hjälpa de tjejerna. Det känns som att det har gått lite bakåt.
Men har, inte alltid funnits tjejer med svag självkänsla?
Jo, men jag tyckte vi nådde någonstans för kanske 5-10 år sedan där det började, man kanske kunde se någon sorts slut på den här enorma ojämlikheten mellan unga tjejer och unga killar i de här avseendena. Jag tycker att det har tappats ner, det har blivit sämre.
Vad är det som har gjort att
en sexualitet där tjejerna accepterar ganska mycket? Och har man då en tjej, har jag en kille som klient och han säger, men hon var ju med på det här, och tjejen säger att hon är med på det här, då kan vi som vuxna äldre tänka, men ingen går väl med på att suga av 7 killar rakt av. Medan killarna tror det. Och värsta är att tjejerna, deras tjejkompisar och även tjejen kan säga, ja, jag var med på det. Ja. Det tyder ju på någon
men
typ av förändring.
Men är det Daniel Paris var inne på här? Är det att liksom populärkulturella referenser och porren och så som har vidgat gränserna på något sätt?
Det som har hänt förstås, det är kanske inte så att det finns flera osäkra tjejer, men det är mycket lättare att hitta dem eftersom internet finns. Mm.
Ja. Och nu när vi pratar om tjejer så viftar ju Alex Alvina som en transperson. Du kallar sig inte... Nej, men alltså, ja. Men man kan ju inte bara prata om tjejer, eller hur?
Jag vill säga att det här liksom, vad är det för syn alltså, vi hela tiden återproducerar när vi hela tiden ser liksom, den feminina sexualiteten som per definition så mycket mer sårbar, medan den manliga sexualiteten hela tiden vill ha sex. Alltså, måste vi också lära män att säga nej och att inte vilja ha sex när de inte vill. Alltså, jag tror inte det är så många män som mår bra, unga män, äldre män som mår så bra i sin sexualitet och att det alltid ska vara så att de ska vilja knulla liksom heller.
Tror du inte?
En del, absolut. Men jag tror att en del inte gör det. Och jag tänker att det gäller med båda grejerna. Att, ja. Liksom att vi...
Att man kanske låter in
jag,
de
jag
här
tror ju inte
i,
att den feminina
i kategorier.
Och, alltså den kvinnliga sexualiteten, manliga sexualiteten är i grunden olika varandra. Liksom, utan det är liksom alla de här konstruktionerna som gjort att det är så. Och då måste vi också se till liksom att lära olika personer både att säga ja och säga nej i situationer som de... Alltså inte bara så här, tjejer ni måste lära er att säga nej, killar ni måste lära er att lyssna på tjejens nej, utan så här, det räcker inte med bara att prata om det.
Fast det är just håller det helt med. Vi behöver prata om normer, om maskulinitetsnormer, om feminitetsnormer, om hur de utvecklas och att de gör det från att barn är väldigt små. Och därför menar jag på att vi behöver göra det från förskola, skola, upp på arbetsplatser, hela vägen.
Och föräldrarna har
men statistiken...
pappor och mammor verkligen. Har också ett stort ansvar.
Absolut, pappor och mammor har också. Men statistiken går ju emot oss. Alltså jag refererar här till Maria P. Boethius, skylla sig själv. Här står Madeleine Leijonhufvud, här står flera feminister som har varit med väldigt länge, skulle man kunna säga. Men siffrorna är dystra. Och de blir bara dystrare. Och det blir fler gruppvåldtäkter. Alltså, ja, förstår ni? Alltså, siffrorna... Hur går detta ihop?
Ja, siffrorna är ju svårt tolkade. Det är ju så att den här kraftiga ökningen av polisanmälda våldtäkter motsvarar inte den faktiska ökningen. Vi har en undersökning där man frågar mycket mer generellt. Man frågar om sexuella övergrepp överhuvudtaget. Va? Och det gör man i varje år. Och då ser man att det är ungefär 2,3% av kvinnor årligen som uppfattar, som alltså anger att de har blivit utsatta för någon form av mer generell sexuell våld. Och den siffran, den verkar ganska konstant trots att anmälningarna ökar. Sen är det ju väldigt olika för olika grupper av kvinnor. Unga kvinnor till exempel, där är det 7,3%. Mm. Så det är kraftig så att säga skillnad. Men om våldtäkterna verkligen ökar i Sverige, det vet faktiskt ingen. Det är inte omöjligt, men det är långt ifrån säkert.
Så, utan du tolkar detta som att anmälningstendensen och frekvensen har ökat.
Ja, men det
genom att prata om det, kampanjer och polisanmälning.
Ja, men det vet vi. Och det vet vi ju på grund av att attityderna förändras och att betydligt flera kvinnor numera vågar anmäla och anmäler. Sen har vi också fått förändringar i lagstiftningen som gör att våldtäktsbegreppet har utvidgats, vilket också gör att det blir flera anmälningar.
Så det vet vi.
Men om detta räcker, om det är bara det eller om det är också en viss ökning, det kan vi inte svara på.
Vi kan ju inte komma ifrån också att människor använder också våldtäkt ordet i sig på ett helt annat sätt. Jag menar, kolla på till exempel 17-åriga Sara Larsson. När hon hotades som mest så fick hon konstant uppmaningar på hur hon skulle våldtas. Det var liksom gäng som skulle komma och just typ våldta henne. Det var fler som sa att de skulle våldta henne än mörda henne. Mycket handlar om att unga idag slänger runt med termer som om de vore...
Men frågan är om de gör det också. Det är något helt annat än att prata.
Men siffran, det ökar ju, vilket...
Nej, du vet inte om det ökar. Så att, säg inte saker du inte vet.
Fast det ser ju vi i siffrorna.
Nej, det ser vi inte.
Nej, det vi ser är en ökad anmälningsbenägenhet. Ja, och det jag tänker som, om vi nu vill vara liksom lite positiva, så är det ju på samma sätt med våld i relation. Att där ser vi ju att det har ökat. Alltså anmälningarna har ökat. Vilket på ett sätt faktiskt är ett positivt besked mot rättsväsendet. Mm. Att så här, människor litar på att de kommer att få ett schysst bemötande. Både hos polis och vidare hela vägen. Så att jag tänker att det kan vara en positiv sak också. Mm.
Just det. Irma-Lisa, vad säger våra lyssnare?
Vicky skriver: finns det någonstans man anonymt kan meddela sina erfarenheter? Jag och många av mina vänner har blivit utsatta för våldtäkt, men eftersom att man vet att det krävs riktigt grova skador för att kunna få någon dom på den som begått brottet, så orkar man inte göra något.
Alltså, nu är det inte så att det krävs grova skador. Det finns väldigt sällan skador eftersom vi har väldigt fina slemhinnor, tack. Som också gör att det läker väldigt fort. Så att om man kommer en dag senare till ett sjukhus så behöver man inte ha någon skador alls. Det behöver inte ens uppstå skador. Mm. Men däremot så krävs det mer än en tillförlitlig berättelse. Så är det. Därför att,
men det jag hör i det här brevet, i det här meddelandet, det är snarare någonstans som man anonymt skulle kunna få dela de här berättelserna och erfarenheterna. Kanske i lite grann terapeutiskt syfte.
Men det finns
kanske
det.
Att det ligger lite längre tillbaka i tiden.
Men det finns det. Det finns ju tjej- och kvinnojourer och även mansjourer och jourer som också transpersoner kan vända sig till. Sen kanske inte det finns i varje kommun och varje län, men det kan man leta efter i sin egen kommun och fråga om hjälp. För där finns det samtalsgrupper och man kan få gå i samtalsterapi.
Mm. Och det visade sig ju att det finns ett väldigt stort behov när vi hade de här hashtaggen. Först prata om det och sen mörkertalet.
Just det.
Och Fatta som gick ut och samlade in hundratals berättelser. Och det fyllde säkert ett terapeutiskt syfte, men det var ju också väldigt upplysande för oss alla som jobbar med de här frågorna från olika håll. Jag måste bara få lov att fråga försvarsadvokaten här. Du tillhör ju en delgrupp av advokatsamfundet som är fortfarande då anser att vi inte ska ta bort de här kraven på hot och våld och särskilt utsatt situation, utan behålla dem. Och svaret som jag har fått i debatter med några av kollegorna då, manliga, är ju det senaste jag minns var att jag kan bara tänka mig vilka smutsiga frågor som skulle ställas till henne då om vi hade en samtyckeslagstiftning. Och jag måste fråga dig, vad skulle du fråga kvinnan om vi hade en lag som var en samtyckeslag istället? Vad är det för frågor som du skulle ställa och som du menar skulle vara så svåra för kvinnan att
jag, få? Alltså jag har hört också det här med att det kommer bli tillbaka till de här smutsiga rättegångarna vi hade tidigare. Det är påståendet jag har hört. Jag tycker att det har blivit bättre med frågorna och jag tror att det är en generationsskillnad mellan försvarare, eller att vi som är i min ålder betraktas man ändå som ganska ung i mitt yrke, så det är ett bra yrke, jag rekommenderar det. Men jag tror att det finns en risk i om man har en, behöver inte vara en ung kille, men har man en man som hävdar att det fanns inte ett tydligt samtycke, det ska inte skrivas på något papper, det är vi eniga om, men när du säger är du minst osäker så lägg av. Men då är frågan, när är det en osäkerhet? Om den här mannen då är inne i en sexuell akt och känner den här tjejen är med, jag känner att jag är med, vi kanske har bestämt oss för att vi ska ha ett hårt eller ett tufft sex.
Men nu undrar jag vad du ska fråga målsäganden som är så kränkande att vi därför måste låta bli och straffbelägga de här.
Nej, så frågorna till målsäganden blir ju det som du är inne på, att vi måste fråga om de har druckit alkohol, vi
som
måste fråga
idag.
Hur de är klädda.
Ingen skillnad alltså?
Nej, men det blir ju ungefär samma sak. Men risken,
det är ju inget skäl att motsätta sig en samtyckeslagstiftning.
Det finns ju, det vet vi att det finns redan i Storbritannien undersökt för ganska många år sedan, att det blev ett mer fokus på brottsoffren. Och det är ju det som man vill komma bort ifrån.
Det är faktiskt inte sant, och det vet vi också. Thomas Bodström var på besök i brottmålsdomstolen Old Bailey en gång och kom därifrån och sa att han tyckte att försvarsadvokaterna hade, var flera stycken då för det var en gruppvåldtäkt, hade ställt pinsamma frågor och så att säga, smutsat ner henne, vilket man ju gör i en juryrättegång. Mm. Det är helt irrelevant för Sveriges situation idag. Och alltså, ni måste ha ett bättre argument för varför det skulle bli värre för kvinnan. Kvinnor är beredda att beskriva hur de gjorde under den här, men de är inte beredda att få frågor om tidigare sexuella handlingar, om de dansade utmanande tidigare på kvällen och allt sånt som de idag fortfarande får frågor om.
Ja, och det kommer så, att fortsätta. Och, ja, det, och då kan jag se, jag ser inte funktion.
Värre. Nej. Det är alltså inte värre.
Jag tror att det kan bli värre. Och jag tror också därför att vi har haft en tendens av att det här har börjat klinga av. Och då har det inte blivit de värsta frågorna. Utan jag tror...
Det hjälper inte.
Ja, det är bara juridik.
Ja, hörni, jag tycker vi gör en omröstning här. Upp med en hand. Vilka är för en samtyckeslag?
Jag är inte.
Nej, det är bara försvarsadvokaten och kriminologiprofessorn.
Men jag är däremot för något väldigt, väldigt nära liggande, nämligen vårdslöshetslag.
Ja, hörni, jag skulle vilja
säga när det gäller just vårdslöshetslagen. Som advokat så är man, jag är inte ute i ett politiskt syfte, utan vad jag är ute i det är att frågan är om en domstol har chansen att fälla, som vi tror då, eller som de flesta tror, allt dessa många män som begår våldtäkter som inte blir dömda. Det finns en risk att man börjar trappa ner. När opinionen säger, jaha, det blev inte bättre när vi hade en samtyckeslag, då finns det en risk att man börjar tona ner på att man kanske inte behöver ha lika mycket bevisning när det gäller våldtäktsmål, därför att de är så oerhört svårbevisade, därför att de just sker i slutna rum för det mesta. Det är det som är försvarsadvokaternas stora rädsla.
Säg det då istället för att komma med det här med invändningarna.
Hörrni, just det vill jag att vi... vill du tillägga någonting nu efter den här uppläsningen och efter den här debatten? Är det någonting som du funderar på?
Nej, jag tycker att folk har sagt väldigt mycket fint och bra.
Jag tänkte så här, är det några i publiken? För det är nu ni får passa på och ni får ju jättegärna vara med. Och nu var det så synd att vi hade ju två herrar som satt här och undrade just var männen var någonstans. Hej, vad heter du? Ja. Här får du en mikrofon också, får du tala så att du hörs.
Jag heter Tore Wolf och har lite problem med stamning. Men min fråga är... Det som aldrig har pratats om det förekommer våld inom äktenskapet.
Hur menar du då om det förekommer våld inom våldtäkt eller våld?
Förlåt.
Våldtäkt.
Ja,
men det är, ja, absolut. Men jag tror att alla har hänvisat. Ja, varsågod Madeleine, svara kort på detta.
När jag läste juridik så var det inte straffbart att våldta sin fru. Trots att det handlade, alltså även när det handlade om så väldigt allvarligt våld som krävdes för våldtäkt. Och det var... en stor debatt i vår riksdag 1965 när vår brottsbalk kom med ett starkt motstånd, och då fick man till exempel höra, det här var en tid när det inte fanns p-piller och det fanns ingen aborträtt, att den utkänta flerbarnsmodern som inte orkade fler graviditeter och därför hade blivit frigid, som de då uttryckte saken, och nekade sin make, det här var inte lösningen, utan hon fick steriliseras. Så såg man på det då. Lite har hänt sedan dess. Ja, det är straffbart att våldta sin fru eller sin sambo.
Det går framåt med andra ord. Tack så mycket för din fråga. Är det någon annan som skulle vilja lägga till någonting eller fråga något? Ja, varsågod. Hej, vad heter du?
Jo, jag heter Görel Almqvist och jag är jätteglad för den här debatten. Och det som jag vill lyfta fram, det var det här med kopplingen till krigen och till de våldtäkter och det som har skett i alla tider mot kvinnor i krigen. För det är det vi faktiskt just nu lever i.
Ja, och inte bara med IS och Boko Haram och alla de här vittnesmålen som kommer från olika delar av världen. Är det någon som vill kommentera detta? Ja?
Jag vill bara kommentera väldigt snabbt. Det här skriver jag om i Allt som är mitt. Att det har på senare tid också kommit fram. Och det här är inte alls för att så här, förminska det som sker mot kvinnor, men det är också väldigt viktigt att faktiskt prata om att i krig så är nästan lika vanligt med just våldtäkt mot män. Och det handlar om samma patriarkala struktur, men att det faktiskt drabbar både män och kvinnor i nästan lika hög utsträckning i vissa krig. Det finns
och då är
forskning
män
på det.
Som våldtar män,
ja.
Inte kvinnor
ja, ja, ja.
Som våldtar
män. Ja, ja,
män.
Och det är samma patriarkala struktur, men det måste ses på i olika perspektiv, och det är bland annat det vi vill lyfta fram i den här
nästa
boken.
Program borde ju heta Vad är det för fel på männen? När ska jag?
Framförallt så
eller
ja. Hur många tål Sverige?
Men, eller, men, här, nu skämtar gäller, vi alltså lite, ska jag bara säga så att vi inte blir, ni vet, attackerade det gäller, här.
Ja, fast ibland inte utan anledning. När det gäller våldtäkt så har det ju alltid förekommit i krig. Mm. Det intressanta är, och det är kanske återigen någon sorts hopp för så att säga framtiden, det är att vi börjar prata om det. Det är det som är det nya. Mm. Därför att så länge det har funnits krig har det funnits våldtäkter.
Och Johanna vill ställa en fråga. Varsågod Johanna, som är vår researcher här på PT-debatt. Vad kul.
Ja. Börje, du som arbetar med unga sexualbrytare, vad tycker du måste göras för att färre våldtäkter begås?
Ja, det är en stor fråga, men det som är ett bekymmer när man arbetar både med unga förövare och vuxna förövare, det är ju den här beröringsskräcken, om man säger så. Det är inte, menar, de är så liksom marginaliserade så att det ges ju så liten möjlighet för dem att dels erkänna vad de har gjort, för då blir de rökta av sina vänner, vuxna blir av på arbetsplatser och vidare. Så det finns så mycket som ligger liksom i att vinstra, att förneka. Det är många män som också blir uppmuntrade av sin närmaste omgivning att förneka på grund av att det drar skam över familjen och släkten. Och det där är ju jättesvårt. Jag skrev en debattartikel om när man skulle göra en tv-dramadokumentär om Hagamannen, för att jag blev kontaktad av hans före detta sambo och hon tyckte det var jobbigt med tanke på barnen. Ja, med samma då så blev jag Hagamannens kompis på nätet naturligtvis. Och de som arbetar med sexualbrottslingar på fängelse, de blir ifrågasatta av sina vänner och bekantskap och säger att hur fan kan du jobba med det här? En vuxen förövare som blir gripen. Barnen får inte leka med de barn de har lekt med förut. De är som smittade av den beröring som de har haft med förövaren. Det är fruktansvärt för att de tvingas att flytta från området. Och det här är inte så lätt att ändra på om man hängs ut. Men
finns ju även på andra sidan, tänker jag. Att det är människor som har blivit våldtagna och sen så är gärningsmännen efter avtjänat straff så är de ute igen och de är ju också livrädda.
Ja, det är många. Men just det här med tanke på förövaren, för jag tänker på också mitt jobb som jag nu jobbar med unga förövare, tonåringar som har begått sexuella övergrepp. Det är en väldigt lönsam mänsklig investering kan man säga. Om man kan få någon som har gjort sina första övergrepp att sluta begå övergrepp, då hjälper man dels den tonåringen, man hjälper också de eventuellt potentiella offer han annars kanske skulle ha förgripit sig på. Så man måste tänka på att förövarna, både de yngre och de äldre, måste få behandling och att de måste också få sånt bemötande så att de vill förändra sig.
Mm. Jag tänkte på den här frågan som jag ställde på Twitter också. Hur många känner någon som har blivit våldtagen och hur många känner en våldtäktsman? Kan vi inte bara göra en snabb enkät här? Hur många känner någon som har blivit våldtagen? Alla känner någon som har blivit våldtagen alltså? Ja, numera. Och hur många känner en våldtäktsman? Försvarsadvokaten får ju inte...
Jag kan inte svara på någon av dem här då.
Nej, just det, precis.
Och jag har varit ute och föreläst med kapten Klänning på den tiden. Han var en jämställdhetskämpe.
Oj, berätta. Du har varit ute och föreläst med kapten Klänning.
Alltså det säger en ju väldigt mycket om hur svårt det är att bedöma människor. Att han skulle göra det här var ju helt otänkbart när han var med och deltog i en stor grej på cirkus. Hade jag farväl till vapen. Men... Får jag säga en sak apropå det här med hur vi kan behandla och hur vi kan komma till en bättre ordning än den vi har. Det sitter ju en utredning nu, 18 pers stark är den faktiskt, så det tar ju lång tid, men så småningom kommer ett förslag. Och en fråga som jag vet att de också funderar över, det är om vi ska behålla det här ordet våldtäkt. Mm. Jag tänkte på det när vi hörde det här med våldtäkter i krig. Det handlar väldigt mycket om att ta någonting från fienden, nämligen kvinnans dygd eller någonting sånt. Mm. Och det ligger i ordet, det här gammeldags ordet våldtäkt. Så vad man kan fundera över är om vi inte skulle modernisera det här och använda ett ord som inte är så stigmatiserande, men som är mera riktigt för oss idag 2015 i Sverige. Till exempel att tala om sexualbrott, grovt sexualbrott och synnerligen grovt sexualbrott. Mm. Det finns grader i det här nämligen.
Så fimpa ordet våldtäkt helt
och
hållet.
Och det här vet jag att det möter protester, men det är ju så väldigt
nej,
bra
inte du. Nu möter inga protester för nu är programmet slut.
För det är faktiskt en intressant
fråga. Ingen hinner protestera.
Ord är viktiga.
Ja. Jättebra, jag tycker det var fantastiskt. Och du får sista ordet, Linda, och det är bara några sekunder kvar här.
Jag vill ju bara flika in när jag gjorde min tävling våldtäktsbriefen just för att lyfta den frågan. Jag har ju aldrig varit så hatad i hela mitt liv. Så det är ju en väldigt het debatt kan man säga. Extremt känslig fråga.
Irma-Lisa, du får sista ordet. För du har gjort en hjälteinsats när du har fört den här dialogen samtidigt i alla sociala medier. Vill du läsa upp något för oss eller säga liksom, ja, bara...
Ja. Det är Vicky som frågar, när ska alla fina män som inte våldtar bli arga?
Mm. Just det. Och något annat, vad får du känslan av? Vad har det kommit under den här debattens gång, under de här två timmarna?
Det är många som är nyfikna, som vill veta om statistik och siffror. Om det finns någon statistik på hur många personer som blir våldtagna i sitt förhållande. Mm. Och...
Så folk vill ha siffror och statistik. Det väcker tydligen stort intresse.
Mm.
Brottsförebyggande rådets hemsida.
Ja, Brottsförebyggande rådets hemsida säger vi. Det här var Peter Batt. Jag vill säga ett stort och varmt tack för att ni svek den här soliga söndagen och alla vackra parker och kom hit och var så otroligt konstruktiva och var med i det här samtalet som är väldigt, väldigt svårt. Och det här är bara en start, hoppas jag, på att vi kan fortsätta helt enkelt. Stort tack för att ni kom hit. Jag är oändligt tacksam för att ni ägnade så mycket tid åt att vara med. Tack så hemskt mycket.